Milan Sverige-podden rullar igen efter en veckas semester. Jag har i alla fall haft semester. Vad har Per och Midde gjort?
Jag har bara jobbat faktiskt. Så lite semester här att inte ha.
Jag har i princip bara tränat och förberett mig inför en domarutbildning som jag ska på nästa vecka.
Härligt, härligt. Du kör hårt på det där dömeriet.
Ja, man satsar nu när man är ung. Alltså, man har ändå åldern att lyckas. Sen när det börjar gå lite sämre kanske man ska börja ägna sig åt annat.
Mm, men det är kul att döma. Jag vet, jag hade en väldigt kort domarsession för ett x antal år sedan när jag dömde. Kom inte så högt upp i åldrar, för jag var inte så gammal själv. Jag var väl kanske 16 eller något sånt. Dömde väl typ så 12-13-åringar. Det är skitroligt att döma fotboll verkligen. Det är någonting man kanske skulle ha satsat på egentligen. Men nu har man satsat på annat istället. På tal om att satsa också. Per, du åker till Italien snart. När drar du till Florens och pluggar?
Det blir det avfärd den 2 augusti. Så att säga 2 veckor.
Gud vad skönt.
Jag ska lära mig lite mer italienska känner jag. Mm. Jag kan en del redan men behöver förbättra rätt mycket känner jag.
Det är lätt värt att åka ner och lära sig på plats som sagt. Man lär sig sjukt mycket av att vara i rätt miljö så att säga, istället för att sitta i en tråkig universitetssal och bara nöta liksom.
Mm, ja, jag ser fram emot det jättemycket.
Härligt, härligt. Det känns som att vi har en bra sommar allihop, trots att den ser lite olika ut. Och vi får väl även hoppas att våra lyssnare har en bra sommar och att ni inte har glömt bort oss nu bara för att vi inte var här förra veckan. Då jag som sagt var iväg på lite semester och hade det otroligt varmt och skönt. Det är inte lika varmt och skönt här hemma. Hur är det i Svalöv? Skiner solen fortfarande eller har det regnat där nere också den här veckan? Förra veckan?
Regn har vi inte alls haft mycket av. Det är någon dag det varit lite mulet och blåsigt. Men annars är det helt okej. Just nu skiner solen ordentligt. Så det är riktigt varmt ute.
Ja.
Ja, det är fint i Lund också. Så, jag klagar faktiskt inte.
Det är i Skåne man ska bo om man ska bo i Sverige, det hör jag det. Men ska vi dra igång med lite Milan Sverige-podd? Vi har en hel del att prata om för det har hänt helt otroligt mycket på den lite dryga veckan som det har varit sist från oss. Och vi börjar väl i vad som kanske kan vara det allra största som har hänt. El Shaarawy är borta. Vad har ni för spontana tankar om det?
Ja, man blev egentligen rätt chockad när de uppgifterna kom. Jag tror det var i fredags kväll. Där det stod att han mer eller mindre var klar på Monaco. Och det, ja, jag ska vara ärlig, det var jobbigt att läsa. Men på något sätt så har man kanske under de här dagarna nu som har gått så har jag kanske insett att det är kanske det bästa för samtliga parter. Han skrev ett långt meddelande på sitt Instagram-konto där han sa att han kanske behövde en ny utmaning för att ta nästa steg. Och nej, jag vet inte. Även om det är smärtsamt så är det kanske bäst för alla klubbar. Och som vi kanske inte varit inne på tidigare så var det kanske lite svårt att hitta en plats i det här spelsystemet med Mihajlovic. Och man har visat att man vill förstärka. Eller man har ju förstärkt laget med Bacca och Adriano. Och Zlatan kopplas in. Så det här kan ha blivit väldigt mycket bänk för honom.
Ja, jag har inte så mycket mer att tillägga. Per har sammanfattat det där riktigt bra. Visst det är tungt att tappa El Shaarawy. För det är en kille som växt in i ens hjärta på något speciellt sätt efter den säsongen. Han hade där han gjorde, det var ju 16 mål på en halv säsong.
Mm.
Eller något sånt. Han har ju alltid liksom varit en bra kille och sagt att han är milanista och sånt. Det är lätt att tycka om en sån kille helt enkelt. Men det känns som att det är det bästa för båda parterna.
Ja, så är det väl egentligen. Men det var ju lite där vi pratade om, minns jag i våras också, att Det var väl du som ställde frågan, Midde, vilken som skulle kännas tyngst att tappa, De Chilio eller El Sharawi? Och då kom vi väl fram till att det skulle vara otroligt jobbigt att tappa El Sharawi, just för att blommar han ut så kan ju han bli hur fruktansvärt bra som helst, med tanke på där vi fick se under den halva säsongen som du var inne på också. Man vet ju vad han har för potential, och det är också det som jag alltid har älskat med en spelare som El Sharawi, att det känns som att han har aldrig någonsin ens varit nära att ge upp. Han har aldrig någonsin gått och hängt med huvudet eller slutat kämpa, utan till och med nu de här senaste säsongerna när han har haft det så himla tungt, så har han kämpat och alltid känns det som att han har velat så himla mycket. Och jag minns framförallt matchen som jag var nere på, derbyt som jag var nere på förra säsongen, när han hade två solklara målchanser som han skulle ha gjort mål på, bland annat en ribbträffen, om ni minns den.
Den sitter kvar i näthinnan.
Den sitter verkligen kvar, och han är ju en sån spelare som man alltid tycker jag har sett på att han vill så mycket mer än vad han tyvärr har klarat av i Milan. Så det är väl som ni också är inne på, att det är väl bäst för alla parter att han får gå till en klubb där han kanske får större chans att få ut sin fulla potential. Och sen är det bara att hoppas att han får det, att det inte blir att han faller platt liksom, och att han egentligen inte är särskilt bra. Det vet man ju aldrig.
Nej, och sen så har egentligen Milan medveten om att hans marknadsvärde har ju sjunkit drastiskt de senaste säsongerna. Ja, men det var inte allt för länge sedan man fick ett, vad var det, 40 miljoner euro bud från Ryssland som man tackade nej till. Och sedan dess har han knappt spelat. Och nu får man drygt lite mindre än 20 miljoner euro. Så ja, man vet ju det, om ifall problemen fortsätter så kommer det bara fortsätta funka. Så det kanske var rätt läge.
Ja, så är det
också. Milan tar ju en risk med detta. Visst kan det vara så att han blommar ut, kommer tillbaka och blir liksom topp 10 i världen. Men samtidigt kan det vara så att han kan fortsätta dras med skador. Han kanske aldrig kommer tillbaka till den formen han hade då under den säsongen när han gjorde 17 mål. Men alltså, så är det bara. Milan tar chansen, eller tar risken helt enkelt. Och samtidigt, det är en kille jag följer på Twitter. Just nu kan jag inte komma på hans namn. Också en milanista. Han skrev när El Sharawi såldes att han skrev något i stil med: är det bara jag som ser minst lika stor potential i Sosa som El Sharawi? Och då, det fick mig att tänka liksom att Sosa kan lika bra blomma ut och bli en bättre spelare än El Sharawi.
Ja, absolut. Det tror jag också. Men jag tror mycket det här med försäljningen av El Sharawi har ju delat milanister. En del har ju twittrat, när vi ändå är inne på vilka man följer, så har ju en del twittrat att de inte kan förstå för sitt liv varför man är emot försäljningen, och andra har ju twittrat helt tvärtom, att man i princip sitter och gråter när man läser att han ska flytta liksom. Men det känns ju som att det är just det med El Sharawi, där som du också var inne på, att på något sätt så har han fastnat hos många. Han har liksom grävt sin väg in till hjärtat hos så många supportrar, tror jag, med sin personlighet och den här kämpaglöden och allt det här. Så jag tror också att det är det som gör att man kanske blir lite blind för hur många andra bra spelare det finns, och till exempel en Suso som också har hur mycket potential som helst. Så att, men nu är det ju som det är. Han har gått till Monaco på lån ett år och sen så måste de ju köpa ut honom, så att nu är han ju borta, och sen så är det väl bara att hoppas ändå för hans skull att han faktiskt blommar ut och blir helt fantastisk, även fast han inte är kvar hos oss. Är det någonting mer ni vill lägga till om just El Sharawi? Vi har ju Gabriel också annars, som har flytt sin kos på ett år, om vi ska gå över lite på det, om det inte är någonting annat ni vill lägga till.
Alltså jag har en sak jag vill lägga till. Jag vet inte om ni sett videon som Monaco lagt upp på sina sociala medier och taggat El Sharawi. Den när han går upp för trappan och in på arenan.
Jo.
Deras lilla arena som ser ut att vara som Svalövs IP typ. Det fick mig att tänka så här, att nu har han gått ner sig ordentligt i alla fall. Oavsett att de spelar Champions League och inte vi. Att när han går upp för trappan och så kommer han ut på stadion liksom, så ser han sig runt och så är det typ 7000 platser liksom.
Mm.
Och jag twittrar ut det och så jag bara jämför det med San Siro.
Ja.
Så det är, alltså han har ju gått ner sig ordentligt, men det är kanske det han behöver i sin karriär.
Precis. Han kanske
behöver alltså, vi har ju varit inne lite på det tidigare att vi hade kanske varit på att låna ut honom till någon italiensk klubb, men ja, det här kanske också är en bra lösning.
Men det känns som att han ville det själv också. Han sa väl det vid flera tillfällen att jag var tvungen att ta ett beslut på 24 timmar och jag tror att jag har gjort rätt val liksom.
Ja.
Och det känns som att hans bror, agenten Manuel eller vad han heter, att han också pushade på för en flytt. Eller är det bara jag? Det känns som att han ville tjäna lite pengar. Han har haft lite konstiga uttalanden tidigare också.
Ja.
Känns som att han under en ganska lång tid velat att han ska flytta.
Ja, han har ju absolut varit öppen för det ganska länge. Så att,
Han har väl sagt det, det var bara för några veckor sedan han sa det med att han gärna hade sett en Chirawi utomlands.
Ja.
Så det har nog hänt en hel del bakom idolerna.
Så är det väl. Så som det alltid är med Mercato. Som sagt, det är, vi är väl ganska överens om att det är en tung spelare att tappa, men samtidigt så kan det ju ske hur mycket bra som helst efter det. Och som sagt, han kanske inte riktigt har passat in och det kanske också har påverkat beslutet att flytta, som att han, Mihajlovic vill ju köra ett spelsystem där det inte riktigt egentligen finns någon plats för El-Sharawi. Och det finns fler spelare som det kanske inte finns plats för i det här Milan. Vi har fått en hel del frågor som vi ska ta upp sen, men ska vi nämna någonting om Gabriel först, som det har varit lite hit och dit med, men som nu är i Napoli i ett år?
Ja, många trodde väl att han skulle gå tillbaka till Capri, där han som nu har kommit upp Serie A. Han var en stor bidrag, alltså han var egentligen en jättestor faktor till att han överhuvudtaget gick upp. Han höll väl 23 eller 24 nollor.
Ja.
Under hela säsongen, vilket är jätteimponerande såklart. Men nej, så blev det inte, och han gick istället till Napoli som har där är rätt, minst sagt rätt tuff konkurrens bland målvakterna. Så det är väl på det sättet är det lite förvånande att han går till en sån klubb där han kan kanske sitta på bänken. Men samtidigt känns det som att han måste ju på något sätt fått något löfte om en viss speltid. Jag vet inte riktigt, lite kluven kring det.
Ja, alltså det känns som en väldigt märklig övergång.
Mm.
Alltså han kan spela i Kaupi liksom, som har varit öppna med att de vill ha honom ytterligare ett år på lån. Han har spelat där innan, han känner till miljön, han vet allting, han vet att han är säker etta i målet. Och han får lira Serie A och han kommer göra det i 38 matcher om han inte är avstängd eller skadad. Och sen så väljer han, det känns som att det var hans egna vilja att gå till Napoli. Och så måste det ju vara, han har fått alternativen, sen får han välja själv. Och då när Napolis sportdirektör var på Casa Milan så kom han ju själv dit för att slutföra affären. Men alltså det känns konstigt, särskilt nu när de har fått tillbaka Reina, att han har skrivit på igen för Napoli efter ett år i Bayern München. Och älskade av Napoli-fansen och allting. Så det är väldigt, väldigt märkligt.
Ja, det tror jag att de allra flesta också tycker. Men det är väl bara hoppas på att det är så som ni redan har varit inne på. Att han har fått någon typ av löfte om någon speltid överhuvudtaget i alla fall. Det känns ju som att det är väl det som är stora anledningen till att man lånar ut honom. Just att han behöver speltid, att han behöver utvecklas innan han kan komma och bli en första målvakt i Milan så småningom. Det är i alla fall det intrycket jag har haft av hans utlåningar. Men som sagt, där finns ingen, om det finns någon som undrar, så finns det ju inga typer av klausuler eller så, utan det är ett rent lån och sen kommer han tillbaka eller så lånas han ut igen. Det återstår ju att se nästa år helt enkelt. Ska vi gå in på lite frågor? Vi slängde ut frågan här för ett par timmar sedan. Vi har fått lite frågor faktiskt som rör mycket Mercato. Det är väl det som som är just nu på agendan. Det är inte så mycket annat. Ska vi se. Vi kan ju börja med Blomman Mikael på Facebook har skrivit. Jag antar att han syftar på Kondobiana. Han frågar, varför lockar Inter mer än Milan trots att man är i samma situation? Är det bara en fråga om ekonomi? Vad har ni att säga om det?
Nej, alltså jag vet inte riktigt vad han syftar på exakt. Kondobiana gick till mig ut och sa nu i veckan att Milan hade erbjudit mer pengar.
Ja.
Om det stämmer, jag är osäker på. Nej, jag vet inte vad jag ska svara på det.
Har du någonting? Alltså,
jag vet inte. Alltså, i mina milanisti-ögon så lockar ju inte aldrig mer än Milan. Så jag vet inte vad han syftar på. Jag är lite inne som, alltså, på samma spår som Per. Jag vet inte riktigt vad han syftar på. Han kunde kanske varit med i podden. Eller något. Nej, men... jag vet inte, alltså det kan ju vara, alltså om han syftar på just Kondobia så kanske det var att han lockades av att Mancini personligen ringde till honom och pratade med honom. Men jag menar, alla spelare kanske inte uppskattar att tränaren ringer och försöker övertala dem. Jag vet inte, det är väl så olika från spelare till spelare. Jag menar, varför lockades Bacca till Milan trots... Han har ju själv sagt att han hade erbjudande från andra italienska klubbar. Han hade erbjudande från Spanien. Och han har sagt att rent ekonomiskt så hade det varit mycket bättre för honom att vara till Mellanöstern eller Kina. Så det var inte ekonomin som lockade i Milan, utan det var något annat. Så det beror väl på vad man är, alltså från spelare till spelare.
Ja, precis. Bacca
sa väl någonting med att han ville vara en del av att återuppliva den gamla skönheten eller något liknande.
Ja, men ni tror alltså inte att Inter är en klubb som generellt sett lockar mer än vad Milan gör i dagsläget? Om jag ställer om frågan.
Jag tror att hugget som stucket. Båda klubbarna har väl alltså ekonomiska möjligheter liksom. Vi är ju med ägarna.
Så kanske lockar de mer för att de lyckas knyta till sig några spelare sedan tidigare. Alltså som Brozovic, som Shaqiri. Alltså de här spelarna, de har redan lyckats plocka till sig några spelare som kan locka andra. Liksom. Att man vill spela med de spelarna. Milan har ju precis fått in sina pengar. Man får ju tänka på att Inter och Turkiet varit där i världen 2,5 år eller något sånt.
Mm.
Och det är klart att de hunnit jobba under de åren och kanske blir lite mer attraktiva än vad Milan är just i dagsläget. Men generellt sett så tror jag inte att inte locka mer än Milan.
Nej. Den andra frågan som vi har fått, som jag tänker att vi ska ta upp, är om mittbacksituationen. Det är fler som har ställt frågor om det här. Jag är precis inne på Twitter och kollar också. Och då har vi fått både frågan från Kristoffer Brännström som skriver: vi har 5 mittbackar men bara Mexes som känns okej. Hur tror ni detta kommer sluta? Vem, vilka kommer in och vilka lämnar? Och Max Generosi har skrivit på Twitter åsikter om Romagnoli och är han värd 30 miljoner euro samt vad ni tycker behövs för att förstärka defensiven. Så just mittbacks situationen ska vi väl kunna snacka lite grann om. Mexes, älsklings spelaren här i den här podden, han har ju förlängt nu. Och det kändes väl som ett bra move. Men vad har ni att säga i övrigt om försvaret?
Jag vill säga, vilka är dessa 5? Det är Mexes, det är Sacardo, det är Paletta, det är Alex och Eli.
Jajamän.
Ja.
Zapata.
Ja, okej. Zapata tror jag blir kvar. Alex har väl ryktats vara på väg bort. Jag skulle faktiskt inte bli jätteförvånad ifall han försvinner. Alltså det är väldigt svårt att se vad som händer. Det enda man kan säga med alls största sannolikhet är att Milan verkligen vill ha Romagnoli. Och i dagsläget är ju inte han värd 30 miljoner euro. Men Mihajlovic vill ju verkligen ha in honom. Han känner honom väl sedan tiden i Sampdoria. Och det är en ung italienare som säkert kan bli ett stort namn i framtiden.
Ja, visst är han väldigt ung. Han är 19-20 någonting.
Ja,
precis.
Något liknande. Och såklart, det är ett väldigt högt pris. Det är ingenting att hymla om. Men nej, samtidigt om man vill komma tillbaka till toppen och Mihajlovic vill ju verkligen ha honom, jag litar på honom, så då får det kosta helt enkelt.
Alltså, det känns som att Milan vill ta in Romagnoli och jag blir inte alls förvånad om de tar in en mittback till. Och ifall de gör det så lär förmodligen Alex lämna. Ifall de inte gör det så blir han nog kvar. Jag twittrade till han som skriver på Di Marzios engelska sida, han är David Amoyal eller vad han heter. Och jag frågade så här, vad händer med mittbacksituationen? Och han sa att hans syn är att Milan förlängde med Mexes för att man insåg att det kommer vara svårare att värva en vad ska man säga, namnkunnig mittback. Så ser marknaden ut just nu och det känns som att 30 miljoner euro för Romagnoli, jag kan inte påstå att han är värd i dagsläget, precis som Per säger, men om Mihajlovic anser att han är värd 30 miljoner euro, för han har ju trots allt sett honom dag in och dag ut under en hel säsong, det har inte jag har sett honom kanske spela 3 matcher sammanlagt och knappt lagt märke till honom då, i och med att han inte ens ryktades vara på väg till Milan under de matcherna. Så jag kan inte riktigt uttala mig om han är värd eller inte, men om Mihajlovic tycker att han är värd så kanske han är det.
Det är många som har velat ha Abdennour från Monaco. Problemet är att han inte har EU-pass. Och ja, då har ju många skrivit att den platsen blir ledig ifall Alex lämnar. Dock så stämmer inte det här enligt Milan-direktören Roberto Gardini. För han skrev att Milan har redan köpt då Carlos Bacca och Luis Adriano. Och man får inte köpa mer än 2 icke-EU-spelare. Så honom kan vi glömma.
Man ska dock tillägga att det gäller inte spelare som redan spelar i Italien. Så man hade kunnat köpa Maximovic eller Savic som det är riktat som. Trots att de kommer från icke-EU-länder.
Gött att vi har rätt ut det. Det känns som att det är många som har frågor kring de reglerna som gäller icke-EU-spelare. Och det är väl bara att hålla med om att det är ganska komplicerat. Men nu vet vi hur det ligger till just i dagsläget för Milan i alla fall. Är det någonting annat ni tänker kring försvaret och sådär? För att du var ju inne på det här det var väl i senaste podden middag att förmodligen så var en stor mittback på väg in i och med att Mexes inte skulle få förlängt. Och bara någon dag senare eller vad så fick han förlängt ändå. Har din uppfattning kring det förändrats någonting?
Alltså egentligen inte. Alltså jag tror att det var så. Sen så kanske de insåg precis som han David skrev att det kommer nog bli svårt att värva en namnkunnig mittback. De förlängde med Mexes. Han har ju inte så hög lön nu som innan och det är bara 1 år. Så även ifall man lyckas med de här värvningarna som var tänkta från hela början så går man inte så jättemycket back på att ha Mexes i truppen som ändå är en enligt mig stabil mittback att slänga in ifall det skulle vara att man behöver det liksom. Och vi har ju sett, de senaste säsongen har det varit väldigt mycket skador i Milan. Det finns ingenting som säger att det inte kommer vara det bara för att man bytt stab och tränare nu. Och kör mycket fysik på försäsongen. Spelare kan lika väl gå sönder. Och då är det bra att ha en bred trupp. Jag har ingenting emot att ha 7 mittbackar i truppen liksom.
Nej. Vad tror ni om Robin Perssons fråga här då? Han undrar, finns det någon framtid för Menes i dagens Milan? Med tanke på att vi ändå var inne på att det kan ha varit det som var en bidragande orsak till Al-Sharawis flytt. Var borde han i så fall spela i en tilltänkt 4-3-1-2? Och samma fråga är väl befogad angående Cherchi också, har han lagt till.
Ja, det är, som sagt, det är många spelare som ska in i det här systemet. Jag vet inte riktigt vilken roll han hade varit bäst i. Det är svårt att säga. Men personen kan jag gärna säga honom som en trekvartista. Alltså det är väldigt svårt att säga, för att ja, det är mycket beror väl på om Zlatan kommer in eller inte, ifall han blir kvar kanske.
Så är det ju.
Alltså i mitt huvud så har jag många andra spelare som jag hellre ser spela både på anfallsplatserna och som trekvartista före med Ness. Så för mig hade han inte fått plats. I alla fall inte i startelvan. Bänken hade han fått nöta i så fall. Men jag vet ju inte hur sugen han är på det när han gör sin bästa säsong någonsin.
Tänkte precis säga det.
Innan. Så då kanske han vill ta chansen att gå tillbaka till att spela Champions League eller vara en av frontfigurerna i Milan, i det här nya Milan som ska på väg upp igen. Och om jag hade varit Mihajlovic så hade han inte fått vara en del av den nya, alltså en frontfigur i den nya Milan. Där är Bacca, Luis Adriano, Zlatan om han kommer. Niang vill jag också se spela före Menes. Som trekvartista ser jag hellre Bonaventura eller Suso. Ja, i anfallet ser jag nästan Chelsea före Menes. Jag vet inte varför, men ja, alltså jag såg senaste träningsmatchen mot Legnano eller vad de heter. Det var amatörgänget som Milan vann med 5-1. Och där spelade Chelsea hela andra halvlek som anfallare. Och det var så synd om killen. Det var ingenting som funkade. Ingenting. Och han träffade stolpe och han missade bollen när han hade öppet mål. Och han hade friläge efter friläge. Och han var så frustrerad. Man såg det på honom. Och han gick ut efter matchen. Alla tackade fansen och sånt. Han hälsade inte ens på någon. Han bara gick raka vägen ut och kameran zoomade in honom. Han var riktigt, riktigt arg. Han känner väl press nu att han måste leverera ifall han ska få förtroende från Mihajlovic. Och hittills har han ju inte gjort det. Inte i de här träningsmatcherna i alla fall.
Nej, så är det väl. Och det vet vi ju sedan tidigare också att Cherchi inte är en spelare som trivs med att sitta på bänken heller. Så det som Per säger, det är många spelare som ska roteras och försöka få oss in i det här nya spelsystemet som man kommer att spela. Jag såg ju tyvärr ingen av träningsmatcherna som har varit i och med att jag har befunnit mig i Italien, som sagt. Men så jag har inte så mycket att säga kring hur spelare har spelat och så vad gäller det. Men hur mycket sanning tror ni det ligger i Liverpools, det här ryktet om att de ska vilja buda på Menes?
Ja, alltså de har ju blivit av med en rätt duktig spelare precis. Och ett kraftigt överpris, Sterling. Men samtidigt har de ju tagit in några andra spelare, till exempel Firmino från Hoffenheim. Det är svårt att säga vad som händer med till exempel en spelare som Balotelli. Blir han kvar i klubben efter den fiaskosäsongen? Det har ju ryktats lite om Fiorentina faktiskt, någon bytesaffär med Mario Gomez. Nej, jag vet inte om jag tror just Liverpool faktiskt. Jag är lite tveksam till de uppgifterna.
Alltså jag är också tveksam till det riktigt, men jag vill inte avfärda det helt. På sportmedia sätt brukar ändå ha ganska bra insyn i Milan. Och de har ju bekräftat det, trots att det kom från brittisk media först, Daily Express eller vilka det var. Men sportmedia sätt har ju bekräftat det dock. Twittrades det innan om att någon journalist från Corriere della Sera hade varit på Milan Channel i någon sån här studio de har om Mercato och sagt att Milan inte fått några bud på Menes. Men som vanligt i silly tider så vet man ju inte vad som händer egentligen.
Men visst, det finns säkert flera klubbar som är intresserade av Menes. Jag tror ändå han har en hel del anbud ändå kunna välja mellan efter den säsongen han gjorde.
Det bör han ju ha.
Ja, så alltså det känns som att, alltså för mig är det inte helt orealistiskt ifall han lämnar. Särskilt, alltså det här med att han hade en bra säsong bakom sig, det är den största bakomliggande faktorn till att jag tror att han lämnar Milan. För han känner väl att han kanske inte är, han kanske inte har tålamodet att vara kvar tills Milan kommer tillbaka Champions League för att sen spela Champions League med Milan. Utan han har en så pass bra säsong bakom sig. Han kan trissa upp sin lön ordentligt. Med tanke på att han gjorde ju trots allt 16 mål i Serie A. Det var väl 16?
Ja, jag tror det slutade på det.
Han har 16 Serie A-mål bakom sig. Gjort sin bästa säsong. Och han kom gratis till Milan. Det tror jag också är en stor faktor. Att få Milan in 13-15 miljoner euro för honom. Då släpper de nog mer än gärna. För han kom gratis för bara en sommar sen liksom. Man har att tjäna 15 miljoner på en spelare på ett år. Det har Milan inte gjort på väldigt länge.
Men om vi ska knyta an lite till det här med Zlatan igen också. Vi lär ju inte få sluta prata om honom på hela den här sommaren. Och man pratar ju väldigt gärna om en spelare som Zlatan också såklart. Helena Porsklint har frågat, vad betyder att Zlatan är med till USA? Där PSG alltså kör sin försäsongsträningsläger, eller vad kallar man det? Och vad är sannolikheten att han nu kommer till oss? PSG har ju marknadsfört sig inför kommande säsong utan Zlatan. Ska väl kanske tilläggas också i den frågeställningen. Men nu åker han alltså med till USA och vad som händer i Zlatan, Milan, kärlekssagan, det vet ingen, höll jag på att säga. Men vad tror ni?
Alltså, jag tror inte det har någon som helst betydelse att han är där. Jag menar, om han inte hade åkt dit så hade det bara blivit ännu mer rykten om den här flytten. Så nej, Zlatan är professionell. Klart han åker dit. Han har kontrakt med PSG fortfarande.
Jag är inne på samma bana som Per. Det att han åker med och är med på deras försäsongsläger betyder ingenting. Alltså det enda som hade gjort att han inte åker med på deras träningsläger är ju ifall han skulle flyga till Milano imorgon för att skriva kontrakt. Och jag har sagt det från hela början, kommer Zlatan så kommer han inte förrän slutet av augusti. Ska han bara sitta hemma då? Det är klart han måste träna med sitt lag fram tills dess. Jag menar, vi har sett spelare följa med på försäsongen innan. Vi vet att Zlatan var med. Alltså när han spelade i Inter så var han med på hela deras försäsongsturné. Han var till och med frontfiguren för deras nya tröja. Han hade bytt till nummer 10 och allt det här. Och sen så såldes han. Ja, det var väl nästan samma i Milan. När man kom med den nya tröjan och han var modellen som stod längst fram och allt sånt här. Och sen så lämnade han.
Tillsammans med Thiago Silva var han modell för den nya tröjan.
Ja.
Men alltså sånt har för mig ingen betydelse. Jag har sagt att kommer han så kommer han slutet av augusti. Och nu verkar det som att Di Maria är nära PSG. Och skriver han på så tror jag att PSG gärna släpper Zlatan.
Har det varit några andra större snackisar tycker ni? Eller några större rykten och uppdateringar kring det här sen vi pratades vid sist som är värda att nämna, eller lägger vi honom på is till förmodligen bara till nästa vecka igen?
Ja, sen senast vi snackade så är ju att Gazzettan rapporterar att han är helt överens med Milan.
Ja.
Det skulle väl röra sig om ett treårskontrakt, 6 miljoner euro om säsongen. Medan de andra medierna, typ Sky med Di Marzio i spetsen, de var väl lite mer försiktiga i sina uttalanden. De sa väl att Milan drömmer om Ibra och att det finns kontakt.
Den som lever får väl helt enkelt se vad som händer och hur den affären, eller eventuella affären, utvecklar sig. Vi har ju också, jag tänker på Axel Witsel till exempel, som också ryktas ha sagt ja till Milan och att han vill, han har blivit övertygad och vill gå, men klubbarna ska ju vara lite oense än så länge om pengar och sådär. Vad har ni att komma med kring honom?
Det kanske Mida bättre koll på.
Alltså det jag läst, vi kan väl ta det i ordning, att ja, Witzel hade kommit överens med Milan, eller jag rättare sagt ja till Milan, för han hade inte alls kommit överens vad gäller det ekonomiska, det vill säga lön och bonusar och sånt här. Han hade bara sagt ja, att han kan tänka sig en övergång till Milan och vill vara en del av projektet. Sen så har hela tiden Milan och Zenit varit väldigt långt ifrån varandra. Visst, det har rapporterats olika priser. Ena stunden vill Zenit ha 30, nästa vill de ha 50 miljoner, nästa vill de ha 35 och nästa 40. Men oavsett vilken summa det varit så har Milan varit väldigt långt ifrån att möta den. För man tycker att det är ett överpris helt enkelt. Och nu sägs det att man lagt affären på is för man vill satsa allt på Romagnoli. Samtidigt ryktas det om att Abramovic var i Ryssland så sent som idag för att förhandla om Witzel. Och jag kommer inte ihåg källan, jag har för mig att det var någon brittisk media, och de är inte de bästa vad gäller silly season. Att de erbjuder 32 eller 35 miljoner. Och vill Chelsea ha honom så kommer Chelsea få honom. Det är min känsla. Om Milan får vända sig mot andra alternativ helt enkelt.
Men vad tror ni om den här ryktade läkarundersökningen som ska ske imorgon? Nu har jag glömt bort vilka det var som kom med det här ryktet. Men vi vet att vi har skrivit om det i alla fall. Att det ska vara en läkarundersökning imorgon på en spelare. Vad tror ni? Är det en spelare? Kommer det bli någon läkarundersökning överhuvudtaget? Eller hur ser det ut?
Jag är väldigt tveksam till att de här uppgifterna stämmer. Pessimist som jag är. Men jag har gärna fel, kan man säga.
Men vem tror ni att det skulle kunna röra sig om det nu visar sig att det finns sanning i det?
Så Magnoli.
Ja, alltså, det är väl den mest troliga samtidigt.
Jag tror att de här uppgifterna kom väl i måndags. Eller? Ja, det var något sånt. Söndag, måndag. Då tror jag att Milan hade satt upp denna veckan som deadline för att slutföra förhandlingarna med Roma. För tydligen är man överens med Romagnoli redan sedan innan om lönen och allting. Och jag tror nästan att de trodde att Roma skulle acceptera budet som man skickade igår på 25 miljoner euro. Men så gjorde de inte det. Och jag tror att Milan fortfarande har deadlinen att ifall ryktena om läkarundersökningen stämmer, vill säga. Att de vill ha Romagnoli, och om Roma inte accepterar det här budet så kommer man att lägga 30 miljoner i sista stund. Bara för att han ska komma. Annars så är uppgifterna om läkarundersökningen helt fel. Så det känns konstigt att det bara är sportmediaset som rapporterat om det och ingen annan.
Ja, så är det ju. Har vi några fler spekulationer kring Mercato och eventuella övergångar, antingen in eller ut från Milan just så här, som känns värda att ta upp i det här avsnittet som alldeles om några minuter börjar lida mot sitt slut?
Jag läser nu på Twitter, AC Milan Norway hänvisar till Tutto Mercato Web. De skriver att Milan har planer på att köpa Abdennour. Vi talar om EU-platser innan ju.
Mm.
Men att man då ska låta honom stanna på lån i Monaco under nästa säsong. Det får man väl... Jag vet inte hur tror jag att det skulle vara.
Alltså på ett sätt hade det kanske varit bra, för att nästa säsong så kommer ju nog Mexes inte få förlängt ytterligare. Alex, ifall han stannar, börjar komma till åren, och det hade inte förvånat någon, Zapata också lämnar. Men vi behöver ju mittbackar redan nu. Det är det som är grejen. Så på det sättet hade en sån affär varit lite udda. Men alltså jag tycker att det nog är en bra spelare. Jag trodde nästan på att han hade franskt pass. För alltså det är många som från norra Afrika som har dubbelt medborgarskap liksom. Men uppenbarligen har han inte det.
Nej. Det är väl som vi alltid brukar säga med Mercato, att det görs väldigt mycket bakom fördragna gardiner så att säga, och det är väldigt mycket som kan hända på väldigt kort tid också. Så vad sägs om att vi lämnar Mercato-snacket för det här avsnittet och bara lite kort kanske får lov att nämna hur det går med den nya arenan. Man har ju fått ett godkännande nu från kommunen, är det väl, att bygga sin arena in till Casa Milan. Och det här är ju alltså någonting som nu äntligen känns det som, vi ska inte säga för mycket förrän man faktiskt har börjat bygga, men det är ju någonting som, det är en lång följetong som äntligen börjar röra lite grann på sig, eller vad säger ni?
Ja, det är ett enormt projekt som Barbara har genomfört. Så all heder till henne. Arenan ser fin ut. Den ska väl stå klar om, vad är, 3 år?
Ja, 2018-19 var det, va, som den är tilltänkt att stå klar. Så det blir väl 3-4 år.
Ja, så nej, det ska bli... jag ser egentligen bara enbart positivt på den flytten.
Så är det ju, och den ska väl rymma, den blir väl, ja inte riktigt, men den blir nästan hälften så stor som San Siro. Det är väl runt 48 000 sittplatser, enligt vad jag har läst, använder Milan Sverige som källa här, eftersom att jag som sagt inte har varit inne och kollat några andra sidor särskilt mycket under veckan jag har varit bortrest. Men sen ska det väl vara... det är väl lite det här vi har pratat om tidigare som gäller arenan, att det ryktas att Emirates kan möjligtvis köpa in sig på namnet och lite sånt. Finns det någonting annat nämnvärt? Det var någonting med intäkterna, de kom ju, det vet vi ju. Det är ju liksom ingen svår matematik att intäkterna kommer öka när man äger sin egen arena. Men det var väl ganska mycket som skulle skilja från... vad man idag kan dra in på att husera på San Siro.
Ja, nu kommer jag tyvärr inte ihåg de exakta siffrorna kring det. Men jo, det var en markant skillnad.
Jag förväntar att det var några 100% mer man skulle kunna tjäna nu.
Alltså, om jag inte minns helt fel så skulle man ha runt 80 miljoner euro per säsong.
Ja,
det kan mer jag. Än vad man tjänar in, eller något sånt.
Ja.
Och det är ju, alltså 80 miljoner euro, det kan man i dagsläget få Bacca, Bertolacci och Romagnoli för.
Mm.
Så det är mycket pengar.
Det är lite där som jag tror att många supportrar undrar över. Många supportrar är ju väldigt insnöade på det här med pengar, vart man får pengar ifrån, vad pengar går till, vart de tar vägen och sådär. Men det är väl egentligen där man kan använda bland annat sådana pengar till att faktiskt lägga mer på spelare och på sådana grejer som man inte riktigt har kunnat lägga pengar på de senaste åren. Och det i samband med att man har en ganska rik delägare i Milan, det gör ju sitt så att säga, så att det tåls väl att sägas igen att ljusare tider är på väg, eller vad? Vad tänker ni?
Jo, det känns ju som det. Dock ska det spelas matcher också.
Så och, är det ju, absolut.
Så det är mycket som ska falla på plats såklart. Man måste väl ha lite is i magen. Det är lätt att sväva iväg nu, känner jag. Men jo då, det ska bli roligt med ny säsong snart.
Det är ju absolut roligt att det händer så väldigt mycket just nu. I alla fall, och sen precis som du säger, det är väldigt mycket som ska till och det är väldigt mycket som ska klaffa. Det har vi varit inne på flera poddar tidigare också, för att det faktiskt ska bli ett grande Milan igen. Men det känns ju som att nu har man någonting att faktiskt greppa tag i också, när man sitter och funderar och spekulerar som ju vi gör en gång i veckan i den här podden. Nu har man liksom någonting att hänga upp allting på. Det känns som att det var ganska länge sedan man hade det. Är det någonting annat ni vill ta upp och lägga till i det här avsnittet?
Jag läste att spelschemat skulle lottas till Serie A 27 juli. Har jag läst.
Ja. Absolut värt
Så
att hålla
det är bara boka resa direkt efter den lottningen.
Så är det ju. Kommer du vara borta så pass länge att du kan vara ner på någon premiär?
Nej, tyvärr, nej. Tyvärr. De börjar väl den helgen här, 22-23 augusti. Jag hade planer på att vara kvar en vecka till, men det blev bara två. Mm. Jag vet, det kanske blir Milano direkt igen.
Du, Milan ska ju spela cupmatch den 15 augusti.
Ja,
man går in i en tidigare omgång nu. Jag har gjort med att man inte kom i topp 8 i ligan.
Just det.
Så är man redan med i tredje kvalomgången om jag inte minns helt fel. Och den matchen ska spelas den 15, har jag läst. Så du kan kanske se det ifall...
Jag kan se om man kan ta tåg. Då. Är det klart med vilken motstånd?
Nej, det skulle också lottas. Jag läste datumet när det skulle lottas, men jag... Glömt det helt. Jag har dock en sak jag gärna vill tillägga innan vi avslutar.
Absolut.
Alltså, i Mercato-tider som det är nu blir det lätt att man som supporter blir frustrerad. Och jag blir det själv också. Och framförallt är det här med vad fan kan han inte bara stänga affären nu? Främst tänker jag då på Galliani. Jag kan själv ofta tänka så. Jag ser att många fans, många läsare och lyssnare tänker så också. Men sen får man tänka till att det handlar om så stora affärer och det är faktiskt det är annat folk som förhandlar åt en annan människa och dennes karriär liksom. Det är inte bara att öppna, alltså ringa ett telefonsamtal och säga ja, vi ger 40 miljoner euro och sen så öppna Swedbank-appen och gå in på mobilbank-ID och föra över pengarna sen kommer spelaren och spelar i Milan i 5 år. Utan det är, ja, alltså det funkar inte riktigt så, utan det är långa utdragna förhandlingar. Det är så mycket som ska falla på plats. Det är så många personer som ska få som de vill. Det är två olika klubbar med presidenter, med sportdirektörer. Där det är agenter för spelaren. Där det är spelaren själv. Allas krav ska mötas. Det är inte så enkelt för många tycker att Galliani gör ett uselt jobb. Och jag sa att vi hade fått en fråga kring det också. Av en kille som jag glömt namnet på. Men... Det är inte så himla lätt som man kanske tror med de här spelövergångarna. Så man måste ha persor innan, man måste ha is i magen och hålla ut. Vi får inte glömma att det är den 16 juli idag. Man får värva fram till, vad är det, midnatt 31 augusti eller något sånt. Eller klockan 7 kanske det är på kvällen. Så ha tålamod, Milanisti.
Så är det ju. Man får ju absolut ha i åtanke att, det brukar jag tänka på ibland när jag snackar mycket, det blir att jag har ju inte så många fotbollsintresserade vänner egentligen. Så min sambo får ju stå ut med väldigt mycket mercato-snack så här när jag behöver ventilera mig. Och han är ju inte alls intresserad egentligen, så han sitter ju mest bara och lyssnar på mig. Och då brukar jag... komma till insikt med ganska ofta och det brukar slå mig att det är ju faktiskt i det här fallet om man ska hårdra det så är det ju människor som i princip är handelsvara. Det gör ju också att man kan inte göra precis hur man vill med en spelare. Man kan liksom inte bara, det kan inte gå hur fort som helst helt enkelt, utan det är väldigt mycket som ska, väldigt många som ska bli nöjda liksom. Så att jag håller absolut med dig med det. Det var kul att snacka med er igen. Det känns som att det var väldigt mycket längre sen än vad det faktiskt var. Det känns som att vi har haft minst en månads uppehåll. Men nästa vecka så blir det väl som vanligt antar jag. Och veckan efter det också. Sen har vi ju Per borta som sagt.
Då kör vi en på italienska när jag kommer tillbaka.
Ja, absolut.
Då kanske vi ska kalla in någon gäst på där.
Till Marcio kanske.
Tankled i Palmeri.
Nej men hörni, vi skulle faktiskt kunna göra så här att om det finns någon som lyssnar på oss som känner att de skulle tycka att det var roligt att prata Milan, det måste inte bara vara Mercato då, men Mercato spelare och Milan överlag, supporterskap, vad som helst, om det är någon som lyssnar som skulle tycka att det var kul att snacka lite med mig och Midde när Per är borta, så är det ju bara att höra av sig. Antingen på vår Facebook, på vår Twitter, eller så är det bara att mejla till stromberg@milansverige.se. Så kan vi absolut ta in någon gäst utifrån. Det hade ju varit skitkul faktiskt. Annars blir det väl någon annan av skribenterna helt enkelt som hoppar in och kör med mig och Midden när Per är borta.
Alla radiokanaler som tar ju sommarpratare. Så.
Ja, exakt.
Vi får någon som sommarpoddar.
Ja, jag tror jag vet en kille som gärna hade gjort det, men vi får se om han hör av sig själv.
Mm.
Ja, om jag misstänker.
Ja, jag tror också jag vet vem vi tänker på, så att säga. Men...
En trogen lyssnare, han kommer kanske känna igen sig själv i det här.
Ja, det kommer han garanterat göra. Men som sagt, det hade varit skitkul, så att det är bara att höra av sig. Men nästa vecka är vi som sagt tillbaka igen, vi tre alltså. Jag, Per och Midde. Och fram till dess så är det väl bara att tacka för oss. Hur då, Midde?
Vi säger Forza Milan. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Yeah, yeah. Rosso nero, rosso nero, shalalala. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre per voi.